I dagens avsnitt av Jämställdhetspodden ska vi ta utgångspunkt i den statliga utredningen Män och jämställdhet som färdigställdes och presenterades i februari i år, alltså 2014. Vi befinner oss nu på riksdagen och med oss idag har vi Sven Dahl som var regeringens utredare för män och jämställdhet. Tack för att vi får vara här.
Väldigt roligt att få vara med.
Berätta lite om vad du har för bakgrund och varför just du blev tillsatt som utredare.
Varför jag blev tillsatt som utredare, det får du nästan fråga den dåvarande jämställdhetsministern Maria Arnholm om. Men i min bakgrund är i korthet att jag är disputerad statsvetare och skrivit om de aktiva i de politiska partierna och vad som händer med de politiska partierna när det blir allt färre medlemmar. Och sen har jag en lång bakgrund som egentligen som ledarskribent och politisk kommentator, så jag har skrivit på ledarsidan i Expressen under många år. Sen är jag nu chef för ett företag som heter Liberala Nyhetsbyrån som levererar material till ledarsidorna i liberala landsortstidningar.
Okej, vill du berätta lite om vilka andra som har varit med och bidragit till utredningen?
När vi gjorde den här utredningen så hade jag dels två utredningssekreterare som gjorde det mesta av skrivarbetet, Claes Sonneby och Niklas Järvklo. Claes har haft en bakgrund i ganska många andra utredningar och jobbat på Finansdepartementet, medan Niklas var doktorand i genusvetenskap vid Södertörns högskola och jobbar nu på jämställdhetsenheten på Utbildningsdepartementet. Och sen till det knöt vi en lång rad experter på olika områden, framförallt akademiker med någon som är expert på så här utbildningsfrågor, någon som har hållit på med hälsofrågor. Ungefär så det går till när man gör en utredning. Några som bara varit med i debatten väldigt länge, som Petra Ullmannen som är en person som suttit med i nästan alla jämställdhetsutredningar i Sverige och har ett oerhört kunnande i de här frågorna, var också en av experterna i utredningen som bidrog med väldigt mycket kloka saker just genom att ha varit med så väldigt länge.
Vad var det som gav upphov till att den här utredningen startades? Varför ville man ta reda på just de här frågorna?
Alltså runt om i världen finns det en tilltagande diskussion om så här hur förändras mäns livsvillkor med de stora samhällsförändringarna vi ser, inte minst kopplade till avindustrialisering i många länder. Det har fått så här, det är till att skrivas böcker som heter så här The End of Men och motsvarande, som då förutspår en värld där kvinnor har tagit över alla maktpositioner. Och den diskussionen har så här har spridit sig ganska mycket och det har blivit någonting som man blivit medveten om i ganska många politiska sammanhang. Det kanske är värt att börja fundera kring så här, hur ser mäns position ut i samhället? För om man ser så här, det jämställdhetspolitiska målet som riksdagen ställt sig bakom handlar ju om att alla oavsett kön ska kunna delta i samhällslivets alla delar. Och då blir det även naturligt att väga in män i jämställdhetsdiskussionen.
Vilka områden är det som ni i den här utredningen har tittat på? För den består ju av många olika områden och ni har tittat på män i alla möjliga olika samhällssektorer. Vill du nämna några exempel på det?
Alltså, vårt uppdrag var ju så extremt brett att så här beskriva och analysera mäns livssituation i förhållande till kvinnors i dagens Sverige, och utifrån det förstår ni att i princip skulle vi kunna ha skrivit hur mycket som helst eftersom i det ryms ju i princip allting. Men alltså, så att man var ju tvungen att göra ganska ordentliga avgränsningar i den här utredningen. Och jag tycker några områden är särskilt viktiga att ta fasta på. Alltså det är så här, utbildningssystemet, alltså hur det går för pojkar i skolan, det är ju en stor diskussion. Mäns hälsa, som inte minst internationellt har blivit en stor fråga. Och sen naturligtvis män och våld. Och sen mäns obetalda arbete, mäns ansvar för familj och barn. Det är väl några de centrala områdena. Sen täcker vi in en lång rad andra områden också i utredningen. Men jag skulle säga att det kanske är de som de mest angelägna, som jag ser det just nu i varje fall.
Ni pratar just väldigt mycket om män och maskulinitet. Och generellt sett, om man diskuterar jämställdhetsfrågor, så brukar man många gånger se det som en kvinnofråga. Och det är ju ganska intressant att den här utredningen just tar utgångspunkt i män och maskulinitet. Vill du förklara lite vad ni menar med just begreppet maskulinitet, och varför är maskulinitet ett begrepp som är viktigt att använda sig av i en sån här utredning?
Alltså, maskulinitet handlar ju i grund och botten om de normer som finns i samhället kring hur män ska vara. Sen är det ju jätteviktigt i det här sammanhanget, och det är något som vi betonar i utredningen också, att det handlar om maskuliniteter. Att det finns, att maskuliniteter inte är något som är konstant. Det är något som det varierar över tid. Det finns potentiellt väldigt många olika maskuliniteter i samhället som existerar parallellt. Alltså det handlar inte, alla män, även om vi i jämställdhetsdebatten ibland kan låtsas som det eller utgå från det, är inte vita heterosexuella män. Och det är ju någonting som är, det är värt att väga in i diskussionen. Men det här med varför är maskuliniteter ett bra utgångspunkt för diskussionen? Jag tycker man kan se det så här, att vi är ju vana vid att prata om jämställdhet i termer av att män har mer makt än kvinnor. Ganska rimlig utgångspunkt, kan tyckas. Så är det ju. Alltså, män är överrepresenterade i de flesta maktpositioner i samhället. Så är det. Men vad man ser också är, när man börjar så här rota i statistiken, är att män är lika överrepresenterade i de flesta former av social utsatthet. Så om man tittar på missbruk, kriminalitet, självmord. Ja, där hittar vi män också. Det finns någon rolig siffra som jag kan leta reda på den i utredningen, eller som jag kan, efter den här podden vill ju alla läsa utredningen, men någonstans i utredningen finns det en rolig siffra som säger att så här, det är lika stor andel män som sitter i fängelse som det är som sitter i så här börsbolagens styrelse. 88% tror jag att det råkar vara samma siffra, eller var jag i alla fall för några år sedan. Men poängen med det här är att någonstans här kan vi se hur de här idealen, de här mansnormerna, de här maskulinitetsidealen faktiskt både leder till extrema privilegier för män och extrem utsatthet. Och att därför blir det en ganska intressant utgångspunkt när vi pratar om just män ur ett jämställdhetsperspektiv. Att de här normerna som tidigare, eller som dels leder till så här, till makt och överordning, faktiskt också har en väldigt tydlig baksida.
Jo, något som vi funderade lite grann på, som vi också läste i utredningen, som kanske hänger samman lite grann med det här med sociala utsattheten hos många män, är just att man har sett att många män som har främlingsfientliga åsikter också är starka motståndare mot jämställdhet och mot den här kampen för feminism, som vi tyckte var väldigt spännande koppling. Som vi tyckte, om du vill prata lite om det.
Jag tycker det där är en otroligt intressant aspekt på det, som griper i flera av de frågorna vi tar upp. För den nyvaknade intresset för så här män ur ett jämställdhetsperspektiv handlar ju också delvis om just insikten om att vad händer om vi har en samhällsutveckling som gör att ganska många av de jobb som män tidigare kunnat ha utan några krav på utbildning och den typen av meriter, att de blir allt färre. Vad händer då när män fortsätter att underprestera i utbildningsväsendet och får svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Ja, det är inte osannolikt att det kommer att leda till olika former av politisk extremism. Alltså förutom att det även kommer att leda till saker som brottslighet och missbruk och andra saker som, ja, men, som män utan jobb tenderar att ägna sig åt, tyvärr.
Vad finns det för problem då i maskuliniteten? Vad är egentligen det som är det gemensamma problemet till att män är både överrepresenterade i börsbolag samtidigt som en lika stor andel är överrepresenterade i brottsregistret till exempel? Vad är den gemensamma nämnaren? Varför är det så?
Det är naturligtvis en oerhört komplex fråga och jag vet inte om man kan svara på något entydigt sätt här, men jag skulle säga att idealet om att mannen ska vara risktagande tror jag är ett helt centralt område, oavsett om vi pratar om så här, om hälsa, kriminalitet, våld, som den sociala nedsidan, till så här karriärism som då, ja, kan tänkas ligga till grund för då framgångar i till exempel näringslivet eller i politiken.
Har du något konkret exempel på hur det här kan ta sig uttryck?
Alltså, jag tycker att det är lite roligt att fundera kring. Nu handlar det inte om våld, mitt exempel, inte allt om våldsbrottslighet och så. Men i delar av näringslivet, i finanssektorn, kan man väl säga att det är en hårfin linje mellan det risktagande som leder till att du får stora ekonomiska belöningar och en fin karriär och det risktagandet som leder till att företag går omkull och skattebetalarna får pytsa in en massa pengar för att rädda de här finansföretagen. Alltså det är ett intressant exempel som då i ett och samma företag, ja, men så här, illustrerar den hårfina linjen mellan det risktagandet som då i ett manssamhälle premieras väldigt starkt och ses som beundransvärt av samhället, betraktas som klandervärt.
Och du nämner mäns hälsa, att det också har synen på maskulinitet eller på mansrollen eller idealet, att det även påverkar mäns hälsa. Hur har du något exempel på det? Hur det skulle kunna...
Det kan förlåta som ett banalt exempel, men alla har väl någon gång konfronterats med mannen som är sjuk och säger så här: det är ingen fara, jag går hem och tar mig en whisky och sen blir det bra. Ja, ungefär så enkelt kan man illustrera det, nämligen det här idealet att så här, ja, men riktiga män klarar sig själv, riktiga män behöver inte gå till doktorn, det är bara kvinnor som behöver det. Och hur det idealet faktiskt, ja, men genomsyrar en stor del av manligheten fortfarande. Och det leder till saker som att män faktiskt ofta söker vård alldeles för sent. Vilket gör dels att män löper större risk att dö av sina sjukdomar. Alltså det vill säga att man kommer alldeles för sent till vården. Dels att det kostar samhället mycket, mycket mer att behandla sjuka män, eftersom de är så mycket sjukare när de väl kommer till sjukhuset. Alltså det är jättemycket dyrare att behandla någon som fått en hjärtinfarkt än någon som behöver lite medicin för högt blodtryck. Så att här finns det ett problem som både, ja, men berör väldigt många, ja, men skapar väldigt mycket lidande bland enskilda och, ja, men har väldigt stora samhällsekonomiska konsekvenser. För någonstans här finns det ju i grunden den här spännande så här hälsoparadoxen bland män som jag tycker är värd att lyfta fram. Nämligen att män uppskattar ofta sin hälsa som god. Alltså när män får bedöma sin egen hälsa säger de att de mår bra. De är också mycket mindre sjukskrivna. Men sen dör de mycket tidigare än kvinnor. någonstans här finns det en motsägelse, och där någonstans finns också det här att ja, nej, riktiga män, ja, bekymrar sig inte över sin hälsa, går inte till doktorn, och att det faktiskt får den här typen av effekter. Och det här, jag tycker det här är ett ganska tydligt och bra exempel på just hur så här mansnormer, och det är ett tydligt och bra exempel både på vad mansnormer är för någonting konkret, att ja, det är idealet att män, ja, klarar sig själv, och vilka effekter det kan få, ja, i det här fallet att män i många fall har sämre hälsa långsiktigt.
Vad finns för andra ideal som du tycker att ni i utredningen har fått fram? Och vad får de idealen för effekter, tycker du?
Jag tycker det är intressant att lyfta fram så här den intima koppling som finns mellan det här användandet av våld och manlighet. Mm. Ibland hävdas det så här slentrianmässigt i jämställdhetsdebatten att alla män är potentiella våldsmän. Alla män kan bli, ja, kan komma att begå våldsbrott. Och jag vet inte om det är så. Jag tror att det är att hårdra det lite. Det är nog inte allt så. Det finns massor med faktorer som gör att många män aldrig kommer att göra det, och sannolikt aldrig kan tänka sig att göra det. Men ändå finns det någonting intressant att ta fasta på där. Nämligen att våldet är väldigt närvarande i alla mäns liv. I att vara man finns att våldet närvarande som någon form av ideal, eller i varje fall som en teoretisk möjlighet. Och det yttrar sig på så många sätt i samhället, från det här att när småpojkar bråkar med varandra på skolgården i lågstadiet, så säger man så här att ja, men så där är pojkar. Ja, någonstans där, och så lever du vidare till att bli, ja, för vissa så här att ja, men självklart att ja, kunna använda våld. Och jag menar, den konkreta effekten av det här är ju dels att ja, män är överrepresenterade, fruktansvärt överrepresenterade bland de som begår våldsbrott. Men män är också fruktansvärt överrepresenterade bland de som utsätts för våldsbrott. Våldet är ju potentiellt närvarande i mäns liv på ett sätt som, ja, jag tror att vi måste vara väldigt medvetna om. Men det handlar ju också om vetskapen om att omvärlden betraktar en som en potentiell våldsman. Jag tycker det är ganska intressant att fundera på det, hur kvinnor lär sig väldigt tidigt att se med en välmotiverad skepsis på så här främmande män, om så här när man går hem ensam från bussen på kvällen. Vänd på det då. Ja, hur är det då att vara den som är medveten om att omvärlden ser honom som en potentiell våldsverkare? Hur då så här de här idealen som det ändå handlar om i samhället, som kopplar ihop så här manlighet och våld, gör att omvärlden betraktar då en person, en man, som ja, men potentiell våldsverkare. Det är bäst att ta det lite försiktigt här. Alltså det skapar ett samhälle som jag inte alls tror är särskilt bra för någon. Och som också kanske är en väldigt bra illustration till varför så här jämställdhet är någonting som, ja, men berör både kvinnor och män väldigt mycket, och som skulle kunna bidra till att kvinnor och män fick bättre liv mest i allmänhet.
Du menar på att det här våldet som är så pass nära sammankopplat med vad som är idealet av maskulinitet och män, och att det här våldet då slår eller riktar sig mot både kvinnor och mot män, och att det här är en fråga för jämställdheten. Om man ser liksom kopplingen våldet från mannen till en annan man. Mm. På vilket sätt är det en jämställdhetsproblematik?
Det vanliga när man pratar om så här mäns våld i jämställdhetssammanhang är ju naturligtvis att titta på mäns våld mot kvinnor. Men mäns våld mot kvinnor existerar inte i ett socialt vakuum. Det finns i en kontext där mäns våld, ja, men mer eller mindre är någonting accepterat. Att vad vi ser så här, mäns våld mot andra män är någonting som faktiskt är relativt socialt accepterat. Vi kanske höjer lite på ögonbrynen och säger så här, men hallå, varför håller de på så? Men det är ändå så här, det är ganska socialt accepterat. Från att småpojkar slåss med varandra på skolgården till att män slåss med varandra i krogkön. Det är någonting som bara finns där. Och det är ganska rimligt att tänka sig att i ett samhälle där våld på ett generellt plan är mindre accepterat och mäns våld mot andra män minskar, så kommer också mäns våld mot kvinnor att minska.
Ett annat område som ni har kikat på utredningen är ju män och föräldraskap. Och ni rapporterar om att det finns stora skillnader mellan män och kvinnors uttag av föräldraledighet. Vad tror ni att det beror på? Hur kopplar ni det till den här bilden av mannens roll?
Det här är ju typexemplet på ett område där det finns väldigt starka, ja, men normer och föreställningar både hos män och kvinnor om hur det ska gå till när man får ett barn. Det finns ju så här klassiska studier som handlar om så här att fram tills det att man får barn så anstränger sig de flesta unga män och kvinnor idag för att leva något sån här jämställt. Men sen händer någonting när det första barnet kommer. Och både mannen och kvinnan går in i någon form av så här, ja, men traditionell roll som är utifrån en så här, ja, även om både män och kvinnor har arbetat i snart 40 år i Sverige, så blir det ändå så att den här försörjarnormen slår stenhårt till hos männen som blir helt inriktade på karriär, medans kvinnor plötsligt ser att det viktigaste i livet är att ta hand om barnen. Och det låter lite raljant när jag beskriver det så. Jag kanske överdriver lite eftersom det är jätteroligt att vara förälder. Så det är inte, men det finns ett problem här. Alltså just att det är styrkan i normerna som också illustreras av så här hur svårt det faktiskt fortfarande är för män att säga så här att, ja, men jag vill ta halva föräldraledigheten. Det är ganska många män som kanske inte ens vågar ta upp det, för de vet att deras partner kommer att säga nej, det är min föräldraledighet. Och här någonstans ser vi att hur, även om vi har kommit väldigt långt vad gäller jämställdhet och så här, pappamånaden har betytt jättemycket för så här, att göra det till en samhällelig norm att de flesta pappor är hemma de här 2 månaderna med sina barn, så är det fortfarande väldigt långt kvar. Och att så här, gamla ideal kring så här att det är mannen som har huvudansvar för att göra karriär och tjäna pengar och det är kvinnan som har huvudansvar för att ta hand om barn, hur de lever vidare mitt i det här jämställda samhället som har kommit ganska långt vad gäller jämställdhet.
Vad tror du är den största orsaken till de olika uttagen av föräldraledighet? Är kvinnors ovilja att då i en heterosexuell relation att lämna ifrån sig ansvaret till mannen, eller är det ett större problem att mannen inte vill ta ett större ansvar i hemmet, eller är de lika stora, eller vilken av de sidorna är ett störst problem?
Jag tror att det här är 2 väldigt stora problem båda två. Jag tror att möjligtvis är så här normerna kring så här att män ska, alltså kring arbetets så här nära koppling till manligheten, att det idealet är så otroligt starkt, att män till så stor del definierar sig själva utifrån sitt arbete, att det faktiskt är ett något större problem i det här sammanhanget, att män har väldigt få alternativa identiteter till sitt arbete. Varför är det så att män är de som drabbas långsiktigt när vi så här stora företagsnedläggningar som har svårt att så här hitta en ny roll? Ja, män är väldigt uppbundna i sin yrkesidentitet och har i många sammanhang svårt att anpassa sig till nya sammanhang. Jag vet inte om ni läste den här boken som Susan Faludi skrev för ganska många år sedan som heter Ställd, som handlar just om det här, om män som då drabbas av de stora så här försvarsindustrinedläggningarna efter kalla krigets slut. Där det just det så här, jag har många män som hon beskriver som inte ens vågar berätta att de blivit av med jobben, och andra som fortfarande inte har någon aning om vad de ska göra, och där det plötsligt är så här kvinnor som får ta ansvar för då att försörja familjen. Och att det här illustrerar någonting, hur stark just den här kopplingen mellan så här den manliga identiteten och arbetet är. Jag skulle säga att det är ett större problem, att manliga identiteter är så tydligt kopplade till arbete på ett helt annat sätt än vad kvinnors identitet är.
Är det för att kvinnors identitet, tror du eller tror ni som har gjort den här utredningen, har förändrats mer genom tiderna än vad mans identitet och roll har förändrats?
Oerhört svårt att säga. Ja, alltså det, i varje fall under, ja, men under ganska lång tid har vi nu sett att kvinnor har haft så här ganska i stor utsträckning dubbla identiteter, både som då förälder och en yrkesidentitet. Medan så här, män i väldigt stor utsträckning faktiskt bara haft yrkesidentiteten, och att föräldraidentiteten har varit väldigt, väldigt sekundär.
Vad föreslår ni att man ska göra för att få till en förändring?
På vad gäller just föräldraförsäkring?
Precis.
Den här utredningen hade ju inte som uppdrag att leverera några konkreta förslag till politiska reformer, men det är snarare att peka på ett antal problemområden som är viktiga för den fortsatta politiska diskussionen. Däremot tror jag att det är helt uppenbart att utformningen av föräldraförsäkringen är ett helt centralt område för jämställdhetspolitiken framöver. Att det är ett oerhört kraftfullt styrmedel. Det handlar ju då både om att bredda mäns potentiella identitet och göra det lättare för män att välja att vara hemma och ta ansvar för barnen. Men också om att så här, göra det enklare för kvinnor på arbetsmarknaden och minska det, alltså lönegapet som fortfarande finns mellan män och kvinnor. Som ju till stor del hänger ihop med att kvinnor är hemma väldigt länge. Vi har en väldigt generös föräldraförsäkring idag, och det är en bra sak. Det är att göra det möjligt att kombinera yrkesarbete med föräldraskap. Någonting som vi ska vara väldigt nöjda med, det är inte alla länder som har det. Men däremot har den väldigt sneda effekter sett till vem som gör det här. Och som påverkar så här jämställdheten i samhället, och som påverkar så här kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Så att jag skulle säga att utformningen av föräldraförsäkringen, och sen om man väljer att dela den i två, eller om man som vi laborerar lite med i utredningen väljer en modell där man tredelar försäkringen med en tredjedel som går att överföra även till tredje part. Det får politiker som håller på med de här frågorna avgöra vad som är den bästa modellen. Jag slår ett litet slag för just tredelning med överförbarhet till tredje part, helt enkelt eftersom idag blir det faktiskt allt vanligare med familjebildningar där det inte är så enkelt så att det finns en mamma och en pappa, utan det kan finnas två mammor och två pappor, och då måste försäkringen vara utformad för att ja, men kunna möta de kraven på flexibilitet. Och då är just det här att ja, överförbarhet till tredje part är en nyckelkomponent. Däremot, om man väljer, det finns vissa som diskuterar så att man skulle ha överförbarhet till bara en tredjedel överförbar mellan två vårdnadshavare. Det är inte alltid säkert på att det är i princip där vi är idag, eller snarare det är ungefär i den situation man skulle hamna om man inför den pappamånad till. Så ändå, ja, det är klart det är ett steg åt rätt håll, men jag tror att man måste göra en större reform. Nu när vi pratar föräldraförsäkring så kan det vara intressant också så här att flika in några siffror som jag tycker är spännande. Ni har ju säkert hört det här att i Sverige tar männen ut 24% av föräldraledigheten. Det är ju en klassisk siffra. Det är ju jättebra. Det är ganska mycket. Alltså givet hur starka de här normerna som finns i botten är. Så det är så här, och under hur pass kort tid vi ändå haft så här pappamånader och så. Det stora problemet med de här siffrorna är ju att det är 24% av föräldrapenningen upp till 8 år. Alltså det vill säga, i de här siffrorna finns det jättemycket vad vi kan kalla så här livspusslande. Alltså man tar ut någon dag föräldraledigt här och där för att få tillvaron till att gå ihop. Eller för att göra något sommarlov lite längre. Ja. Men de relevanta siffrorna för uttag av föräldraledigheten är ju upp till det att barnet börjar på i förskolan. Och då kan man se så här att då, om vi tittar på upp till 2 år, då tar männen ut 17% av föräldrapenningdagarna. Och upp till 1 år är det bara 9%. Mm. Så att då är det är inte... Då blir inte alls siffrorna lika imponerande. Och det kan vara värt att komma ihåg i diskussionen kring den här reformen. Att det vi menar med föräldraledighet när vi pratar om det är ju trots allt ledighet med det lilla barnet. Att skaffa sig den typen av nära relation till det lilla barnet. Och alla de fördelar det har. Det är den ena sidan av så här, av varför det är bra att män tar ut mer föräldraledighet. Den andra är då förstås att, ja, att kvinnors situation på arbetsmarknaden skulle bli bättre.
Varför är det så att uttag av föräldraledighet och försäkring ökar i takt med att barnen blir äldre? Och då är väldigt liten ju yngre barnen är.
Varför? Jag tror att det viktiga är att peka på hur normerna kring så här uttaget av föräldraledighet. Det är många som säger att ja, det fortfarande finns en väldigt stark norm kring att det är mamma som ska vara hemma med det lilla barnet. Mm. Och att normen på så sätt är mycket svagare kring så att män skulle göra det. Att det är den typen av faktorer som spökar. Och sen att det blir enkelt för män att säga så här, ja, jag kan ju ta ut föräldraledighet när semesterdagarna är slut för det här långa sommarlovet som ingen förälder vet hur man ska riktigt hantera. Och då kan man använda föräldraförsäkringen som utfyllnad. För det. Alltså det är en faktor. Däremot kan det vara roligt att så här avliva myten om att män tar ut föräldraledighet under älgjakten. Det är faktiskt en myt. Det stämmer inte. Det har Försäkringskassan tittat på.
Okej. Du pratar om att det finns massa intressanta siffror i förhållande till olika områden som rör just manlighet och män. Finns det andra intressanta siffror som kan vara bra att veta om i den här diskussionen?
Alltså jag tycker att de här siffrorna kring föräldraförsäkringen är kanske de allra viktigaste. Om vi vill ha ett mer jämställt samhälle så handlar det om att män bör vara hemma mer med sina barn tidigt. Alltså det, för vad vi ser, den som är hemma tidigt med sina barn tar ett större ansvar även senare vad gäller till exempel vabbande. Och det är ju det som också bidrar till den bristande jämställdheten på arbetsmarknaden. Det är ju inte bara att kvinnor är hemma, alltså med det lilla barnet. Det är ju att kvinnan tar så här huvudansvaret initialt, men sen fortsätter det ju under barnets uppväxt. Att man är borta när barnet är sjukt och så vidare. de här 9 och de 17% är helt centrala för att förstå problemet. Vilka problem det är vi så här primärt måste rikta in oss på, på att åtgärda.
Går de här frågorna om föräldraledighet, föräldraförsäkring på något sätt hand i hand med de övriga områdena som du tittat på, till exempel män och utbildning, män och arbetsliv, mäns ohälsa eller liksom utövande av våld?
Det finns en del intressanta sådana samband. Det här är forskning som är hittills gjord på väldigt små grupper. Så att man får ta det som indikationer på potentiella samband snarare. Mm. Men man kan se att män som då lever mer jämställd i bemärkelsen tar ut mer föräldraledighet, faktiskt har bättre hälsa. Det här förklarar forskarna som har gjort de här studierna med att föräldraledigheten dels gör att, eller den närmare relationen till barnet gör att män gör sig av med en del klassiska manliga riskbeteenden som att dricka för mycket sprit och köra bil för fort och sådana saker som män ibland gör. Den andra faktorn som också är intressant just för att den säger någonting mer om det här hälso- och sjukvårdens organisation är att genom då att ta hand om barnet får man en relation till hälso- och sjukvården. Mm. Väldigt många män saknar en naturlig ingång till hälso- och sjukvården, tycks det som. Att barriären för att uppsöka hälso- och sjukvården är väldigt hög för att det känns som det inte finns någon naturlig ingång. Men genom barnet får man den här ingången, man får en relation och inser till att men det är klart att jag kan prata med hälso- och sjukvården om min hälsa också. Precis som man pratar om barnets hälsa. Alltså, det är små studier det handlar om, men det är ändå, jag tycker det pekar på någonting intressant. På motsvarande sätt finns det här är inte kopplat till föräldraledigheten, men om man tittar på så här användandet av våld, finns det också så här små studier som visar att unga män med jämställda värderingar är mindre benägna att använda våld. Mm. Så att det finns, alltså det här är också så här att de också understryker kopplingen mellan traditionella maskulinitetsideal och våldsanvändning. Om man börjar så här påverka alltså de här maskulinitetsidealen så kan man komma åt benägenheten att ta till våld. Men också i det här fallet en liten studie som Ungdomsstyrelsen gjorde här om året, men som ändå är väldigt intressant och som skulle vara spännande att gå vidare med i något sammanhang. För jag tror att den pekar på någonting som intuitivt känns som det kan ligga väldigt mycket i det.
Jag tänkte, med tanke på att vi har pratat väldigt mycket om just maskuliniteten och fokuset på det i jämställdhetsfrågan. Finns det någon risk med att sätta just manligheten i fokus i jämställdhetsfrågan? Finns det någon risk för att till exempel kvinnors situation och erfarenhet osynliggörs?
Nej, inte om det görs på rätt sätt. Alltså det är klart att det är klart att det varje gång man pratar om män och jämställdhet finns en risk för att det finns några som säger så här att men jämställdheten har gått för långt, det här drabbar männen. Men det här handlar ju snarare om att göra det tydligt att både män och kvinnor tjänar på ökad jämställdhet. Och jag tror att om vi vill ha ett jämställt samhälle så är det, tror jag, att det är en väldigt viktig utgångspunkt för diskussionen, att vinsterna för män med ett jämställt samhälle är ganska stora.
Som ni själva har uttryckt också i utredningen, så säger ju ni att det är väldigt viktigt att också ha förståelse för att det idag finns flera könsidentiteter, det finns familjekonstellationer som inte är bara heterosexuella och där det finns en mamma och en pappa. Och jag tänkte förhöra lite, varför är ett HBTQ-perspektiv viktigt när man diskuterar och synliggör förändring av mansnormer?
Därför att samhället ser ut så här. Alltså jag tycker att HBTQ-perspektiv är helt självklart i dagens samhälle. Det vore väldigt konstigt att göra en sån här utredning om man om man inte tog in det perspektivet. Det är väldigt många människor som berörs av det, och en ambition med den här utredningen var just att så många som möjligt ska kunna ta till sig den och reflektera över de här frågorna utifrån sin livssituation. Då skulle det vara väldigt konstigt att inte anlägga ett HBTQ-perspektiv, eller för all del ta hänsyn till en faktor som etnicitet som vi också tar upp. Eller en sån grundläggande sak som klass, som ju också är en fråga som påverkar väldigt mycket i de här frågorna.
Något som ni pratar om i er utredning är ju att ni tror att det finns en risk att det kommer att bildas jämställdhetsklyftor. Och vad menar du med det?
Det finns en risk att ett jämställt liv blir någonting som angår en mindre del av samhället. Att det blir ett medelklassfenomen kopplat till så här människor med bra utbildning i familjebildningar där båda har hög utbildning, och där vi ser idag att jämställda förhållanden är mycket vanligare. Jag tror att det här är en viktig faktor att väga in i den här diskussionen också. Också understryker det jag sa tidigare, att det här är frågor som berör alla och som alla måste kunna känna sig delaktiga i att prata om. Jag känner ibland att jämställdhetsdiskussionen tenderar att bli väldigt akademisk, så att den egentligen bara berör människor som med universitetsexamina, helst i genusvetenskap eller i något samhällsvetenskapligt ämne med genusinriktning. Att det handlar mer om att behärska en begreppsapparat än att lösa så här konkreta problem som hur ser vi till så att män i större utsträckning kan ta ansvar för barnen. Jag tror att jämställdhetsdiskussionen tjänar väldigt mycket på att bli mer handfast på det sättet. Samtidigt som det finns en fara i, jag gör den här reservationen, för det finns en fara i att man, om man gör det allt för konkret, kommer bort från det grundläggande maktperspektivet som trots allt finns här i botten. Nämligen att vi har ett samhälle där män har väldigt mycket mer makt än kvinnor. Vi får inte tappa bort det, även om vi sen går ner och försöker lösa konkreta problem. Men ibland känns det som att vi bara håller på med att diskutera ideologin och hur ideologin ska uttolkas på bästa sätt.
Kan man dra några slutsatser i stora drag utifrån er rapport?
Jag tycker att det finns ett så här övergripande perspektiv som jag skulle vilja se mer av i debatten om jämställdhet. Det är hur maskuliniteter och hur ideal om manlighet faktiskt gör att män får sämre liv, att män får sämre hälsa, löper större risk att både begå och utsättas för våldsbrott, och hur det gör att män får sämre sociala band både med sina barn och mest i allmänhet. Jag tycker att det är någonting som förtjänar att lyftas fram i jämställdhetsdiskussionen. Det är nästan lika viktigt som att säga att maskulinitetsidealen har bidragit till så här mäns överrepresentation i så här samhällstoppen. Så är det att säga att de här samma maskulinitetsideal faktiskt bidrar till att män också får sämre liv. Sen finns det ju så här ett par konkreta områden som man utifrån det här kan jobba med, som vi lyfter fram i utredningen. Och då är det handlar ju om att få män till att ta större ansvar för sina barn och mäns hälsa, och sen män och våld, som jag tycker är tre helt centrala områden för den fortsatta diskussionen kring så här män och jämställdhet.
En avslutande fråga bara. Vilka utmaningar tror ni att samhället kommer att ställas inför just i fråga om män och jämställdhet?
Alltså den stora politiska utmaningen, för att bli väldigt, väldigt konkret, är ju att reformera föräldraförsäkringen. jag blev ärligt talat förvånad över hur att inte alliansregeringen lyckades införa en tredje pappamånad. Det fanns så många indikationer på att både den förre statsministern Fredrik Reinfeldt och finansministern Anders Borg båda var intresserade av det här. Men ändå vann Kristdemokraterna, som ju absolut inte vill ha det, och de delar av Moderaterna och Centerpartiet som inte vill ha det i förhandlingen, och så stod Folkpartiet ensamma där. Så att nu kommer det väl att bli en tredje pappamånad nu med den här regeringen. Och det ska vi vara jätteglada för. Men samtidigt är det, ja, det är en liten reform på marginalen. En liten reform åt rätt håll visserligen. Som kan ha stor betydelse i det lilla. Men vi kan inte hålla på, om vi vill skapa ett jämställt samhälle kan vi inte ägna oss åt att ta ett litet steg åt gången vad gäller föräldraförsäkringen, utan där krävs det faktiskt en genomgripande reformering. Det tror jag tyvärr kommer att bli väldigt svårt, men det är någonting som det är oerhört viktigt att driva på för att det faktiskt kommer till, att det faktiskt kommer till stånd. För man kan se det så här, det blir ofta ett väldigt högt tonläge från motståndarna till en reformering av föräldraförsäkringen varje gång det kommer på tal. Det var likadant när den första pappamånaden infördes. Alltså det fanns, alltså ni anar inte om hur allt skulle gå fel i samhället om man införde en pappamånad. Alltså det är katastrofen, Sverige stod inför en katastrof med en pappamånad. Och lite på samma sätt låter det ju idag om man skulle reformera föräldraförsäkringen. Men ändå, vad hände när man införde den här pappamånaden? Jo, de flesta tyckte ju att det här var ganska bra, ganska snabbt. Och exakt på samma sätt skulle det förstås vara om man två- eller tredelade föräldraförsäkringen. Alla skulle anpassa sig ganska snabbt till det och tycka att ja, men det här är ju toppen. Och så skulle så här normerna i samhället kring så här ansvar för försörjning och barn successivt förändras.
Tack så jättemycket.
Tack för att du kom. Det var roligt att få vara med.
Det var jätteroligt att få ha med dig.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Pernilla Söderblom, Sara Götesson och Shahrzad Faseli.